Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn från syskonbandet. Klarsyn är programmet att lyssna på och syskonbandet är Kristna Synskadades förening och det är vi som producerar programmet.
Jag tar fram ett par stycken men sen skickar jag vidare till dig, Eva.
Och vad stora de var. Det känns riktigt saftiga och härligt.
Jag ser det. Ja, oj. Det känns som tomater. Varsågod.
De är liksom så lena utanpå. Mm. Alltså, eller hur?
Ja, det här känns ju som mini-tomater, eller hur?
Ja,
men det är det inte.
Nej, det är det inte.
Jag får se om de är söta.
Nu skickar jag den här till dig, Tina.
Mm. Varsågod.
Tack. De här hade ju kärnrisar, känner jag.
Mm, det hade de.
Det är ju inte alla som har det, eller hur? Nu för tiden.
Nej, nu för tiden. Nej.
När jag var liten var det ju alltid kärnor.
Ja.
Men nu har det kommit fler och fler kärnfria sorter, tack och lov. Mm.
De jag köper i affären, de har inga kärnor i sig.
Men är det inte främst de gröna som inte har kärnor? Eller har jag bara fått för mig det?
Ja, jag vet ju inte vilken färg druvorna har. Ja, men det vet väl ingen av oss här inne i det här rummet.
Jo, kanske. De här är lila.
Det är så vackra klasar också, eller hur?
Man får energi i alla fall.
Mm. Ska vi säga något om vad det är vi håller på att käka, eller?
Det kanske är bra.
Mm. Mm.
Vad är det vi äter då?
Det är vindruvor. Och vi som sitter här och äter vindruvor, det är jag, Eva Frid.
Och det är Tina Strömberg.
Det är Eva Nilsson.
Lena Johansson.
Vi ska ju faktiskt ge oss i kast med ämnet vin på olika sätt idag. Och det är ju vindruvor det görs. Men till att börja med, så det kanske är bra att vi läser texten vi tänkte utgå ifrån. Bröllopet i Kanan, det är lite special. Jesus första under. Du har en punktskriftsbibel där, eller hur, Eva Nilsson?
Ja, det har jag. Och jag ska läsa nu i Johannes evangeliets andra kapitel. Från vers 1 till och med vers 11. Om bröllopet i Kanan. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kanan i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och lärjungarna var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit ännu." Hans mor sa till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkrus för vatten till judarnas reningsceremoni. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa: "Fyll kärlen med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och då gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin, eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sa: "Alla andra bjuder först på det bästa vinet, och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kanan i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde honom. Kära vänner, ska vi nu övergå till att smaka på vinet?
Det tycker jag.
Ja. Är det inte bäst då att vi gör så att vi skickar runt flaskan och så får var och en hälla upp, eller?
Ja, det kan vi göra. Öppna du. Det här är då ett alkoholfritt rött vin.
Mm. Inhandlat här i närheten av vårt kära center. Nu öppnar jag flaskan.
Just det, det har inte kommit till oss som i ett genom ett under.
Nej, det har inte det. Inga vattenämbar, ingen kaffemaskin som har förvandlat det till vin, ingen vattenkran. Jag är så fräck så jag häller upp till mig själv här nu först.
Gör det.
Så. Sen sätter jag på korken och skickar till Lena. Varsågod.
Tack ska du ha. Lite högtidligt det här.
Om vi luktar på det här vinet först. Vad tycker ni?
Ska man skvimpa runt i glaset?
Ja, man ska röra runt. Man ska liksom snurra på glaset.
Jasså?
Ja.
Ingen vinkännare.
Ja, jag har gått på vinskola.
Jaha, jag kan inget så väl
Så ner med näsan ordentligt, va?
Ja, och så doftar man.
Det luktar lite syrligt, fylligt.
Det har någon form av vindoft.
Ja, det doftar vin.
Ja.
Definitivt. Lite sött också.
Mm.
Ja, ska vi smaka då?
Absolut. Jaha. Har en ganska trevlig röd, mörkrosa röd färg här också.
Mm.
Det är ju på ett sätt häftigt i sig tycker jag. Om man tänker nu så här. Nu är inte det här något vinprovningsprogram. Men vi smakar här och provar. Men just att det är ju faktiskt en dryck som var, ja men, mer eller mindre liknade det här kanske. Det kan vi spekulera kring. Men det är Jesus drack och förvandlade vattnet som förvandlades på Jesu tid. Alltså jag menar Coca-Cola har vi nu till exempel som inte fanns då. Eller ja men massor drycker. Men inte, men vinet är inte något nytt alls.
Nej, det är ju en dryck som har funnits i tusentals år. Absolut.
Ja visst.
Jag tycker det här vinet är lättdrucket. Det är lätt och trevligt. Lite småblaskigt kanske.
Ja, det är som utspätt starkt, starkare vin än det ska jag säga. Tycker jag. Lite, ja. Men ja.
Lite lagom syrligt.
Mm.
Druvsaft skulle jag säga att det smakar.
Just det. Mm.
Osötad druvsaft.
Ja.
Osötad druvsaft. Och det är ju bra att det inte är en massa socker i liksom.
Det är väl det egentligen är. Alltså på den tiden trampade druvor men pressade. Ja, det är ju druvjuice.
Ja, fast det är ju inte tillsatt socker.
Nej.
Det är så jag menar.
Ja. Men just druvor som vi åt förut, vindruvor, det är ju det, saften av det.
Jag skulle kunna tänka mig att det här kan likna ganska mycket den måltidsdryck som jag tror att många på Jesu tid drack. Att du spädde ut vanligt vin så att det inte blev så alkoholhaltigt.
Det finns olika teorier om det. Alltså angående alkoholhalten. Så finns det de som forskat fram och menar att det var svagare vin då i framställningen. Så att det är inte så sannolikt att det var starkvin på det sättet. Kanske inte ens det Jesus framställde. Det är en aspekt. Men en annan aspekt säger tvärtom. Att det är det troliga. Att det var alkohol på samma sätt. Men det är klart man kunde späda det som du säger Eva. Det vet jag inte vid måltid för att, ingen aning. Men om vi tänker på den här texten vi hörde. På bröllopet så säger de. Du har sparat det finaste till sist. Och man brukar göra tvärtom. Att ha det fina vinet inledningsvis, så när gästerna känner smaken ordentligt och så. Då lär det ju inte ha varit utspätt.
Nej, på fest så var det nog finvin så att säga.
Fast det vet man ju inte. Man kan ju spä ut det också. Men grejen är i alla fall att det är alkoholhaltigt vin de dricker.
Mm.
Därför att annars skulle ju inte den här världen säga att man brukar spara det bästa, ta det bästa först. Man brukar ta det bästa först när folk inte har blivit berusade. Så alkoholhaltigt vin är det ju i någon form. Och alkoholhaltigt vin som man dricker till maten brukar ju hålla ungefär 13-14% ungefär alkoholhalt. Och det är ju inte så starkt. Men det är tillräckligt starkt skulle jag säga. För det är ju inte så att man ska dricka vin. Eller så som det är idag ofta, så ska man ju när man äter en fin måltid och väljer att dricka alkoholhaltigt vin, så ska man ju inte dricka mycket utav vinet. Man ska dricka det en klunk till maten. Och sen ska man ju ta vatten. Det är ju det man ska dricka mest utav egentligen. I ett glas bredvid. Så man ska ju inte liksom dricka sig full på detta vin på det viset. Egentligen.
Jag tror inte de gjorde så där. Jag tror inte det. Jag tror det var bara vin som gällde.
Så kan det ju vara i festliga sammanhang kanske. Att du dricker lite mer än vad du kanske borde och vad du önskar.
Mm.
I efterhand i alla fall, när du vaknade dagen efter.
Det här med, men just vin överhuvudtaget, och i synnerhet då angående alkohol, och det är ju förknippat med vin, så är det ju. Nu dricker vi alkoholfritt här, men det är ju verkligen en vattendelare bland kristna och i kyrkorna. Historiskt sett, men också idag skulle jag säga. Även om det är lite mer uppluckrat. Själv är jag uppvuxen med att i den kristna traditionen där man inte dricker alkohol alls. Så det är inget jag har för vana. Så det där du säger, vad sa du, 13-14%, att det inte är så starkt. Jag tycker det är jättestarkt. Om jag någon gång har smakat, jag vet inte ens vad jag har smakat för. Jag tycker inte ens om det. Men det tror jag för att jag inte är van. Jag har inte lärt mig så att säga dricka alkoholhaltiga drycker. Och när jag provsmakar det så tycker jag därför inte om det. Jag tycker inte om känslan av det. Alltså rent den här värmen som blir och glider ner. Jag tycker det är obehagligt. Men det här alkoholfria, det tycker jag kan vara gott som en måltidsdryck. Så.
Numera är de alkoholfria vinerna och alkoholfria ölarna betydligt godare än bara för ett antal år sedan. Då var det ju väldigt långt från genuin vinsmak och ölsmak i dem, men nu har de spottat upp sig och liknar mer originalet.
Jag har druckit rött vin som jag har köpt på Systembolaget som har varit alkoholfritt och som har varit jättegott faktiskt.
Mm.
Det har nästan smakat som alkoholhaltigt vin.
Men vad har ni för syn på då det här bruka alkoholhaltiga drycker så att säga, vin med alkohol? Vad är era vanor och ovanor?
Jag dricker väldigt sällan alkohol, och jag tror inte att det primärt är någon religiös aspekt i det, utan för mig handlar det mycket om att jag vill vara skärpt och inte tappa kontrollen, och jag är då ute i något sammanhang där jag inte riktigt har full koll på läget, om jag är på en restaurang eller större fest eller så. Så behöver jag ju kanske veta var toaletten finns. Jag behöver veta att jag kan ha så pass kontroll så jag kan ta mig hem på ett bra sätt. Eller jag vill inte liksom riskera att hamna i något läge där jag blir väldigt beroende av någon annan för att jag är full.
Och vi kanske ska flicka in där för lyssnarna som inte vet det. Du menar med hänseende till att du inte ser?
Exakt. Och sen har jag ju en bakgrund som elitidrottare i friidrott och ridning som tonåring också. Då passade det ju inte in att jag drack. För att jag skulle ju vara på friidrottsbanan eller i stallet väldigt ofta och träna, och då passade vilda fester inte ihop med det. Så jag kom liksom aldrig riktigt igång med alkoholdrickande. Sen är jag inte absolutist, så att jag kan ta mig ett litet glas om det är någon stor fest och vi firar något speciellt eller så. Och jag kan någon gång ibland ta, om det är någon fin middag, att jag tar ett glas vin till maten eller så där. Men jag dricker otroligt måttligt och otroligt sällan.
Ja, jag vill, jag kan ta något glas vin då och då och så där, men det får inte bli så det går överstyr. Får inte bli. Jag är lite så där knepig. Jag vet inte. Vin till mat. Alltså jag är den enda i hela vinvärlden som inte tycker att det är så där gott alla gånger. Jag fattar inte det. Jag tar vinet efter maten, men jag så där är jag. Med något glas vatten bredvid eller så.
Och jag dricker gärna alkoholhaltigt vin. Inte i stora mängder, behöver det inte vara. Men ett par glas till en trevlig middag som innehåller olika rätter. En förrätt och en varmrätt. Och så har man olika vin som kännarna i restaurangvärlden tycker passar till de olika rätterna.
Det är ju alltid väldigt trevligt när du får ett paket och det harmoniserar till maten.
Ja.
Och numera så brukar de även rekommendera specifika alkoholfria alternativ till maträtterna också, vilket jag uppskattar. Och jag kanske ska säga det att jag har druckit rejält, så jag har varit full någon enstaka gång, och det har inte varit särskilt kul. Och det är väl också en av anledningarna till min aversion. Att jag inte vill uppleva det igen.
Nej, men det är ju ett faktum att alkoholen påverkar hjärnan. Det är ju det vi vill uppnå till och med. Men att det också bryter ner. Det förstör hjärnan. Så liksom du får mindre hjärna om du missbrukar det ordentligt. Så att det finns ju att i den graden så finns det ju massa hälsoskäl att avstå. Men det är ju en helt annan sak mot det här du säger, Eva. Att dricka det till maten en del och så. Men jag tänker att det står, om vi går in på liksom, ja, men spelar det roll när det gäller, vad säger Bibeln då?
Mm.
Då finns det ju inget entydigt. Och nu är vi ju inte teologer här, kan vi ju säga. Mm. Men vi kanske har läst tillräckligt och hört tillräckligt för att kunna ge lite aspekter. Och det står ju på flera ställen, både gamla och nya testamentet, berusar det inte på drycker och så. Och det är ju inget dumt råd överlag oavsett. Alltså, och det kan ju vara en aspekt att det har i traditionen varit att man inte ska det som kristen eller i kyrkan. Med det du var inne på, Eva, att vad det ställer till om man överkonsumerar, eller hur?
Mm. Samtidigt, men så står det ju att de dricker vin.
Exakt.
På ett antal ställen. Och då är frågan, är det vin som är svagare än vad vi dricker idag? Eller späder du ut det? Och jag tror att en av anledningarna till att de faktiskt dricker vin är nog att vattnet var inte alltid så tjänligt förr.
Mm.
Du kunde bli sjuk om du drack vatten. Speciellt om vattnet hade stått och lagrats någon period, så kunde du säkert var fullt av bakterier och virus och annat äckligt i det.
Men det var ju också en festlig, vi vet ju, om vi tänker nattvardstillfället, det var ju en måltid, alltså de käkade, och inte bara lite vardags, utan det var ju påskbuffé, liksom. Festmiddagen, osyrade brödets högtid, som Jesus åt med sina lärjungar vid det tillfället som blev det vi sen kallar nattvarden. Och då drack de ju vin. Det är ju nattvardsvinet, kommer ju därifrån. Så att det var ju, ja, helt uppenbarligen så dracks det vin vid festligt tillfälle.
Och inte minst, nu i det här fallet, den här texten, bröllopet i Kanan, så drack man vin på bröllopet, och man drack uppenbarligen alkoholhaltigt vin, eftersom värden för bröllopet just sa det här, att man brukar spara det bästa vin. Man brukar dricka det bästa vinet först.
Mm.
Eftersom folk blir berusade. Då är det bättre att spara det sämre vinet till sist.
Mm.
Men jag tror att du drack det till vardags också. För att i delar av länderna runt Medelhavet så dricker du vin som måltidsdryck än idag.
Mm.
Och varför skulle man inte kunna gjort det några antal hundra mil längre österut?
Mm.
Det var ju en del av romarriket,
ja,
där också.
Vi dricker ju i Sverige inte vin dagligen. Men vi kanske dricker till helgen om vi dricker eller till festliga tillfällen. Medan som i Frankrike och sådär och så Medelhavsländerna så kanske man dricker oftare.
Men då dricker du väl mer med måtta, tror jag. Du fyller väl inte till dagligen förhoppningsvis.
Nej, men i Sverige gör man ju inte det heller i normala fall om man träffas. Utan
nej, sant.
Det beror ju alldeles på vilka sammanhang man rör sig. Men i många de sammanhangen jag rör mig i alla fall så är det måttligt drickande som gäller.
Men det är ju alltså, ja, det verkar ju svårt att motivera att teologiskt att du inte, nu kan det vara teologer som protesterar, men nu är det vi som tror och tycker här, att vi ser så mycket exempel så att det är svårt att tro att man inte kan dricka vin för att vara liksom leva kristet gott, så att säga. Men för min del, och att jag väljer förutom det jag nämnde, att jag inte ens tycker det är gott faktiskt, men jag tycker jag har sociala skäl att inte lära mig att dricka alkoholhaltig vin, tänker jag. Och det är ju egentligen av sociala skäl, de kyrkliga, frikyrkliga, om man generaliserar traditionerna i vårt land då, de senaste 100 åren, att man där helt motsatte sig alkohol. Det har ju social aspekt. Att det var stort missbruk. Det är jätteproblem i Sverige ju. Och då bildades så här nykterhetsrörelse, och det är också starkt förknippat med frikyrkorna som då växte sig större. Så att det var ju för deras skull, för folkets skull, som man inte skulle bekomma sig med alkohol. Det är väldigt solidariskt fint, tycker jag.
Absolut.
Det var ju ett väldigt stort drickande på den svenska landsbygden på 1800-talet. Mm. Man drack och då drack man sprit.
Mm.
Ja, du kunde ju till och med få delar av din lön i brännvin.
Mm.
Vilket känns fullständigt obegripligt idag i vår kontext här och nu.
Mm.
Så där har ju kyrkorna och nykterhetsrörelsen gjort väldigt stora framsteg i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, där drickandet kunde stävjas och kanske till och med anta normala, om man får säga så, proportioner. Sen var det ju också så här att det tror jag också ledde till att man 1923 införde motboken, då man alltså fick köpa en bestämd mängd alkohol per månad på Systembolaget, och kvinnor fick inte alls köpa någonting. Och den regeln gällde ju 30 år ungefär, för 1954 avskaffades motboken. Så det fanns en strävan även på samhällelig nivå att komma till rätta med supandet.
Mm.
Det finns ju fortfarande kvar, vi har ju kvar vårt Systembolag.
Just det.
Där du måste vara 20 år för att köpa, och de får ju inte sälja till någon som är uppenbart berusad heller.
Och de har på sin hemsida också, så har de ju en väldigt tydlig policy att de inte ska uppmuntra till drickande. Men att det finns, man kan köpa. Ja.
Mm. Och den sociala, även om det inte är
samma samhälleliga problem idag, utan då är det mer på individ- och familjenivå. Det är ett problem, det kostar samhället jättemycket med alkoholism, men det är inte på samma nivå som för hela samhället som det var när vi pratade tidigare. Men för mig finns det fortfarande anledning till det. Alltså att det är viktigt att det fortfarande finns sådana fria zoner för personer. Och de zonerna, alltså det kan handla om kyrkan då. Att man ska kunna veta att det här sociala sammanhanget kan jag vara i utan att riskera att bli frestad om jag faktiskt är nykter alkoholist till exempel då.
Det är ju otroligt viktigt att de solidaritetshandlingarna finns.
Ja, och sen vet du inte när du är i ett sammanhang, alltså om du träffar vänner, vad som helst, så alltså med en grupp människor så finns det ju de som det kan vara ett problem för, eventuellt, eller hur?
Absolut, men sen, jag känner ju många nyktra alkoholister och de som jag känner är ju ofta personer som säger så här, jag är nykter alkoholist, jag kan vara med, jag kan skåla när ni andra, om ni dricker alkohol, men de håller liksom på sitt.
Mm.
Och de gör ju ett fantastiskt arbete, måste jag säga, att de finns överallt i världen, att man kan gå till en grupp och prata var man än befinner sig. Så det är ett fantastiskt arbete som de gör.
Du menar med AA nu,
ja,
eller?
Ja, AA, ja. Anonyma alkoholister, menar jag.
Det fanns mycket att prata om i detta ämne. Så ni får fortsätta lyssna på vårt samtal i nästa avsnitt. Och då kommer vi in mer på vad Jesus vinunder, det första tecknet han gjorde, kan betyda för oss idag. Du har lyssnat på Klarsyn med och producerat av föreningen Syskonbandet, som är Kristna Synskadades förening. Vill du komma i kontakt med oss som jobbar med programmet, så skriv till radio@syskonbandet.se eller läs mer om föreningen på www.syskonbandet.se.